With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Teknikintervjun, vår nya poddkanal där vi intervjuar intressanta människor om intressanta företeelser. Och vi har ju tidigare haft med Fredrik Sveberg, pratat om logistik och robotar. En person som kanske är mer inblandad i vår infrastruktur på en daglig basis än vad många kanske tror. Varför är det så, Fredrik?
Hej allihopa, då får man väl säga. I dagsläget så skulle jag väl säga att infrastrukturen som vi är delaktiga i handlar väl egentligen om alla paket som kommer till människor som nu har blivit aktualiserade i dessa tider. När vi har flyttat från att gå till köpcentret ännu mer till att få leveranser hem. Logtrade har ju idag ungefär 3,500 varumärken som varje dygn skickar 200 000 paket. Allt ifrån godis till barnvagnar till skor och lite annat. Så det är ju en infrastruktur i sig, men den långsiktiga visionen som vi jobbar på, det är ju att försöka bli ett operativsystem för det som vi kallar det autonoma samhället. Alltså att ligga i bakgrunden och säga till en robot att nu ska du kalla på en lastbil för snart har du plockat klart jordgubbarna. För att sen lastbilen ska kunna säga till en garageport att öppna sig och sen be en liten robot komma och hämta jordgubbarna och ge det till en robotkock som gör en sallad. Vi är faktiskt till och med på den nivån att vi tittar på hur den här roboten ska ha med sig en storytelling och underhålla exempelvis en målare medan den målar en färgburk på en vägg. Så att det blir väldigt snurrigt ibland i diskussionerna.
Ja, jag kan tänka mig, det är några år in i framtiden. Men för vanliga dödliga så jobbar ju du med de systemen som när jag beställer någonting så ska någon antingen slå in manuellt eller med automatik skapa fraktsedel och skickas med rätt speditör och så vidare. Ni ligger bakom de systemen.
Ja, och så ska du få ett sms och möjlighet att skicka en retur och ja, allt det här som man ser i det mötet. Det. I samarbete med de stora transportörerna, alltid från UPS och Postnord, men även till de här nya last mile som många pratar om, Instabox-boxarna och Budbee och Army och de här är ju partners där vi har jobbat väldigt nära och tagit fram deras tjänster. Cykelbud.
Jag hade en sån här intressant upplevelse med Budbee nu. Jag hade nämligen skrivit in, eller jag hade kvar min gamla adress när jag beställde från webbhallen. Och det var ju lite problematiskt. Man hade ju gärna velat gå in och bara uppdatera där, men det gick inte, utan de försökte leverera en dag, två dagar. Och sen tredje dagen då så kollade jag med kundtjänst. Men kan man inte liksom typ lösa det på något sätt? Ja, men du kan spåra realtid vad den är. Och så kan du möta upp då. Och det var ju jättesmidigt så här. Man gick in redan på förmiddagen och sa ja, men du har mer än 10 innan dig. Och vi förväntas leverera den här tidpunkten. Och så kunde man se den köra runt där i stan. Det kändes jätteorganiserat. Och till slut så började det, ja, då var det 9 kvar, 8 kvar, 7 kvar. Så nu var det dags att ta mig till gamla adressen då. Och sen så när det var en kvar så levererades den då andra sidan kvarteret. Och så tänkte jag, nu kommer min nya dator här, eller chassi. Och sen ser jag när vi kör iväg ner till Willys. Så står det utanför 20 minuter.
Jag bara, du hamnar i pausen. Paket?
Hade lunchpasta eller åt eftermiddag liksom.
Du vet, det är ju den stora fördelen med autonoma leveransfordon att de behöver inte ha lunchpaus.
Nej, det är ju fördel. Jag kan inte påstå att han verkade jätteengagerad i sitt jobb, så det kan inte vara det han drömde om när han skulle bli stor, så att säga.
Nej, nästa anledning till autonoma fordon.
Ja, precis. Och en robot hade kanske varit roligare att prata med också. Vem vet?
Ja, men en anledning till att ladda den med en bra story eller en podd.
Ja, verkligen. Verkligen. Så här, lite tips om man bygger en dator. Vi ska prata om Amazons intåg i Sverige. Och jag är jättefascinerad över storyn bakom. För det första så är det ju inte bekräftat att Amazon ska etablera sig i Sverige. Det var ju lite fadäs för något år sedan när man bjöd in till presskonferens. Och alla som jobbade inom den här världen visste ju att Amazon Cloud Services är inte samma sak som Amazon. Men det var ju en liten pinsam presskonferens där. Men nu vet vi ju att de... har anställt väldigt många människor i Sverige. Amazon då. Inte Amazon Cloud Services. Och man vet att de jagar avtal och produkter ska vara i system och sådär nu under sommaren. Så vi vet med exceptionellt goda grunder att Amazon kommer till Sverige. Och Amazon i Sverige är ju någonting som många efterfrågar. Och min första fråga till dig. Varför vill alla ha Amazon till Sverige?
Min första fråga är väl egentligen att man tror att allting som man idag ser som lite krångligt eller komplicerat tror man att Amazon har löst. Vilket är ju en ganska stor myt. Vi kan ju leka med den första tanken att bara för att du skulle köpa en sak på just Amazons marknadsplats så tror jag inte att Budbee-chauffören agerar annorlunda utanför Willys. Det är liksom, den upplevelsen kommer inte förändras över en natt för att det blir Amazon. Det som är en stor skillnad får man komma ihåg i USA, där Amazon har ju sin hemmamarknad och delvis i Tyskland och Spanien där de är framgångsrika också. Det är att där är ju hemleveranser det normala och har ju varit väldigt länge för att människor är hemma. I Tyskland och Spanien har vi fortfarande en struktur med hemmafruar till en stor del som vi för länge sedan inte har haft i Sverige, så vi är inte hemma. Nu är vi hemma på grund av corona och därför har vi ju fått bygga en helt annan logistik med våra postombud eller ICA-ombud eller vad vi kallar det, för att man vet ju aldrig när man får tag i folk annars då. Och det här löser sig inte för att Amazon kommer. Det är ju en annan strukturell problem. Det är ju hur vi bor och verkar och agerar. Och det andra tror jag också är att man har någon våt dröm över att bara för Amazon kommer så blir allting billigt. Alltså Amazon är inte billigt. Amazon är en marknadsplats som förmedlar någonting som någon vill sälja. Det är vad det priset är, vad de säger. Och om man tror att det här är någon gigantisk Ullared som ska öppna, vilket jag vet att vissa tror, så nej, då får man nog titta på de kinesiska sajterna som inte längre ens får använda logistiksystemen i Sverige. Så jag vet inte riktigt. Sen har jag en teori om också att jag tror redan Amazon omsätter ett par 3 miljarder på sin e-handel i Sverige. För de är redan inne på det området som heter Amazon Pro. Alltså där man är inne och pitchar på upphandlingar i offentlig sektor. Och eftersom vi i Sverige har 60% av vår ekonomi i offentlig sektor fattar jag att det är det man gör. Så man försöker nu att vinna upphandlingar över Staples och andra sådana här för att gå in liksom i skolor med osedvanligt dålig timing för det också, men att gå in med pennor och papper och försörjningsmaterial i offentlig sektor, det är ju faktiskt ett område som vi som konsumenter inte tänker på, att men för en e-handlare kan det ju bli ett helt liksom grundkoncept för att få igång ett logistiksystem eller en operation. Och i Sverige är det oerhört tacksamt att vinna offentliga upphandlingar. Det är ju det vi har byggt hela den här digitaliseringen på Kry och min doktor allihopa. Det handlar inte om att konsumenten behöver övertygas, för de får ju betalt av staten, bara vi väljer dem.
Men vad är Amazon i grunden?
Alltså Amazon är ju allting. Amazon är ju i grunden, jag säger det. Det är ju den här elaka organisationen i Bond. Fast vi inte har insett att nu är den här.
Spektrum.
De är ju allt. De är ju, ja, du vet, de tar ju vår data in i AVS:en och alla tycker AVS:en är fantastisk, det är den säkert. Men vad gör de med datan? Och sen så tar de all vår mat. I USA är de på alla läkemedel. De köper upp den finaste matvarukedjan. Skulle de köpa något i Sverige kommer de köpa ICA Maxi och skita i resten. De bygger liksom monopolställningar hela tiden och så ramar de in beteenden. Och ibland gör de det som marknadsplatser, ibland gör de det som återförsäljare. Så att de är både ICA, DHL, CDON, Alibaba. De är allting. Amazon har till och med i Seattle en organisation som börjar bli USAs största advokatbyrå. Och det är inte för att de jobbar åt Amazon, utan Amazon säger till företag att om ni använder Amazon istället för exempelvis Alibaba så skyddar vi era varumärken for free. Då ingår våra advokater. Och då kan man ju säga gratis lunch, det brukar ju inte vara gratis. Så att de är ju verkligen ett väsen som monopoliserar ett varuflöde på internet på samma sätt som det har monopoliserats när det gäller annonsering från Google och kommunikation från Facebook. Och där kan jag väl tycka att det är inte bra.
Men de har lyckats, Google och Facebook, i Sverige. Men där någonstans presenterar man ju en ny produkt som inte kanske fanns tidigare. Jag menar, vad skulle det varit? Lunas de och Eniro? Eller liknande?
Ja, det var ju föregångarna.
Ja, det fanns ju mycket problem att lösa. Men igen, då vill jag ju komma till... Finns det någonting som Amazon kan ge oss? Jag tänker, jag var i Seattle faktiskt. Där har ju Amazon en och annan byggnad.
Tre gigantiska växthus som egentligen ja, skulle exakt. Skickas till Mars. Ja.
Jag hade funderat på att gå in där, men tittade på havet istället.
Vad klokt. Och
det som fascinerade mig då var ju, jag åkte dit och det var Amazon Prime Day eller något där. De har någonstans varje år.
Prime-systemet har de ju också utnyttjat och monopoliserat, så att det skickar de ju ut i ett system så att det blir ju nästan som att vara medlem av ett parti. Alltså handlar du på Whole Food får du helt andra pris om du är Prime. Har du Prime får du automatiskt lågt pris på tv-kanalerna och musiken. Det vill säga, smeta ihop det på ett sätt som... Det är ett okej med... Alltså man klagar på att Microsoft slog ihop en musikspelare och en browser en gång i tiden och delar upp hela företaget under stort ståhej i Washington. Och här är ett företag som har smetat ihop allting du konsumerar.
Ja, de är ju gigantiska. Jag fick då med att vara Prime-medlem gratis i en månad. Dels fick jag ju titta på alla Amazon Prime-videokanaler då. Alltså filmer och så. Sen så fick jag gratis frakt. Och jag beställde ju massvis med roliga saker. Typ Anker och sånt. Ett märke som har lyckats positionera sig med billig teknik men med premiumvarumärke kan man säga. Oklart
ja,
hur liksom...
Apple Store nu av den anledningen för mig.
Ja, just det, precis. Och de körde ju väldigt hårt på Amazon då, va? Så jag beställde massvis sånt. Och det var ju... Det gick ju snabbt. Men det här med att den skulle ha världens bästa spåning och så. Jag satt och kollade hur den där grejerna kommer. Jag har inte fått något meddelande. Och sen så gick jag in och kollade. Klickade långt in i meny. Och så sa jag, ja men det är lämnat på front porch. Gick jag ut där. Och så, ja då har någon slängt ett paket i rabatten. Alltså när jo, de ringer på dörren.
Så. Det gör man.
Ja.
Det är paperboy.
Ja, det är inte bara på film liksom.
Ja men det är paperboy man. Du vet hela Manhattan. Det är fulla paket överallt.
Liksom. Ja visst. Och du vet de ringer på dörren. Och jag typ öppnar efter 3 röda sekunder. Ser man liksom skåpbilen bränner iväg. Och så ligger mitt paket där.
Provisionsbaserade leveranser får den effekten.
Ja, det måste ju vara extremt stressigt för dem.
Ja, jag kan ju tycka också. Liksom, om man nu är, man är ju just nu världens högst värderade bolag. Ungefär varannan dag. Så Så här, man ligger ju och tenderar mot de andra, bland de här big five. Och om man nu är världens högst värderade bolag och avsätter de resurserna, varför har man samtidigt varje dag alltid nyhetsrubriker om dåliga arbetsförhållanden och covid-spridning i lagren i Tyskland? Och nu senast har man då öppnat ett franchise-system i USA för att starta ditt eget åkeri, där du får låna pengar av Amazon för att köpa ett antal eller leasa ett antal bilar. Och sen ska du hitta ett antal polare som vill anställa som chaufförer. Och sen får du köra runt på jävla slavlöner i 5 år. Och så är du uppbunden av Amazon i det här lånet. Så du kan inte sluta. Alltså att man bara liksom har det i hela sitt DNA. När man är så högt värderade. Återigen, alltså det finns vissa saker. Det är ett okej. Det är lika dåligt som när jag hör att liksom danska Carlsberg gör sig av med restprodukterna på ölproduktionen och säljer ölgröt till frukost i centrala Afrika. Ja, det må vara jävla smart i stunden. Men det är inte okej.
Det känns som att de som sitter och jobbar där på huvudkontoret Seattle, utöver då att de ska ha fler huvudkontor inom citationstecken.
Ja, och ett
härliga också, skattelättnader.
Man älskar inna där.
Ja, just det. Men där verkar de ju ha det väldigt gött. Och det är alla medarbetares hundar finns med på webbsidan. Och de tjänar så mycket pengar så att det är jätteproblem. Som i hela Silicon Valley, problem med hyror, huspris och så vidare. Ja. Det verkar ju vara ett drömställe att jobba på där uppe i...
Ja, men det är alla de här drömställen om du är på rätt sida staketet. Det vill säga Uber är nog ett fantastiskt ställe att vara på om du är på huvudkontoret. Men det är rätt tråkigt att vara på Uber 8 på en cykel i Stockholm i januari. Det är inte alls lika roligt som på huvudkontoret. Du har ingen sån där du kan gå in och plocka snacks.
Ja. Tyskland har ju de har ganska starka arbetsrättslagar, precis som här i Sverige. Men ändå så haglar det ju in rapporter om missnöjda Amazon-anställda på centrallagarna. Hur tror du det kommer att bli här i Sverige?
Alltså de gör ju som alla andra när de kommer till de här länderna. Alltså i USA kan du göra lite som du vill, det vet vi ju alla. Det är liksom en annan typ av marknad. Det är ju därför också som det är så synd om de här restaurangägarna. Så finns ju inga skyddsnät och sånt nu när man stänger ner. Tyskland har ju precis som Sverige ganska bra ordning och reda. Jäkligt bra ordning och reda, och det ska vi vara stolta över i Europa. Men då rundar man ju det. Så att istället för att Amazon anställer och följer kollektivavtal och allt annat då, så tar man in liksom 6 led bemanningsbolag. Ungefär som man nu har gjort i hemtjänsten, och vi fick ju jävla effekt av det liksom. Och det är jättevanligt i den här typen av organisationer. Vi har ju många tredjeparts logistikföretag som kunder i Logtrade. Och vi ser ju enorm skillnad på de här som tar det med ansvar och bygger långsiktigt och tar hand om sin personal. Där är ju liksom... returerna, vi ser ju mängden returer, svinn och klagomål, för det ser man ju i ett system som Logtrade, för då kommer ju grejer tillbaka eller folk är sura. Och de här som tar hand om sin egen anställda personal gör det med kvalitet. Exempelvis svenska statens Postnords TPL-verksamhet, jättestora anläggningar i Helsingborg, uppe i Norrköping runt omkring. De har skitbra kvalitet för att de tar hand om sin personal. Alltså det här är ingen matematisk formel som du behöver klura på så länge. Sen finns det de som fulkör. Jag ska inte nämna de namnen här. Men då är det bemanningsbolag. Problem ibland med språk. Allt annat. Helt andra returer då. Inte med att konsumenten har köpt fel. Det är dåligt utfört. Och där är risken att man hamnar om man optimerar som ett företag som Amazon. Att då säger man så här, ja men vi köper upp ett bemanningsbolag. Det här vet vi ju också att de stora gör alltid. Facebooks hela fabriker som sitter ner och renderar foton och allt annat i Bangladesh och runt där. Det heter ju inte Facebook. Men de jobbar bara för Facebook och de har jäkla inga gratisluncher. Och det är det här systemet på något sätt som jag tycker att det har ju blivit nästan det nya hur man missbrukar en operation för att man är ett känt varumärke och sen vill liksom maxoptimera sin inkomst. Jag köper inte det. Jag tycker det måste fram mer och mer det här också. För vi bidrar ju till det här skiten varje gång vi stärker och använder de här tjänsterna också.
Varför igen då vill vi ha in det här... beskrivit ganska ruttna bolag i vårt land.
Nej, men jag vet inte ens om de kommer... Det är ju nästa grej. De kommer ju finnas här, men de kommer inte betala en spänn i skatt. Vadå komma in i vårt land? Ja, de har tagit en plats motsvarande en industritomt. Och så har de anställt lite folk i bemanningsbolag förmodligen. Ja, jag vet inte. Jag har inget behov av dem. Men man kan ju säga så här, vill de komma hit? Ja, förmodligen, för att de vill ju bygga sitt monopol. De vill ju sakta men säkert bygga monopol, ta bort andra varumärken. Det här är ju traditionellt i all handel. Det gör ju ICA och Coop också mellan sig. Du vet, så fort något går bra så kommer det ICA-chips och ICA-cornflakes. Det är samma sak på Amazon. Du går in med ett fint varumärke, folk köper massa. Vi tar dem här igen. Anker. Jävla massa som köper en sån kombination av väggladdare och batterier du kan bära med dig. En genialisk produkt i deras värld. Ja, och så helt plötsligt så säljer den som fan. Då kommer en sån Amazon USB-laddare med väggladdare. Som heter Amazon A2. Som ska konkurrera ut Anker då. Liksom det är det här jag tror många e-handlare också missbedömer i det långa.
Men det är ju också
hela
det...
med internet var ju oberoende. Det är ju demokrati. Internet är demokrati. Jag gör dem tvärtom.
Ja, jo. Men så här, Amazon har ju löst mycket i USA. De har löst frakter. De har löst det du precis sa då, egna produkter. Och de har ju fått
det tredje största fraktbolaget i USA idag efter FedEx och UPS. De har ju verkligen löst frakter. De har ju liksom byggt ett helt eget gigantiskt åkeri på franchise.
Just det. Och sen har de då billiga priser jämfört med många andra. Och de har affiliate
perioder för att du ska byta.
Ja, men absolut. Men vad jag vill komma till är att fraktlösningen i Sverige, det finns ju så mycket alternativ. Du är en del av det, så att säga. Det finns kanske inte så mycket att lösa då. Det är kanske någon annan av dina konkurrenter som får berätta för oss att det finns något att lösa. Vem vet? Sen har vi ju det här med priser. Alltså, vi uppfann ju prisjakt i princip. Bokstavligt talat, just prisjakt, men prisjämförelse. Det var ju en chock bara för tyskarna när de kom in i landet. Sitter de och jämför priser? Alltså, alla svenskar har ju stenkoll på priser. Sen affiliatesystemet...
Prisjakt, allt kommer ju härifrån liksom. Underskattar inte Blocket heller i sammanhanget.
Nej, visst. Jag menar, eBay underskattade ju Tradera. De fick ju köpa upp istället. Ja. Är det det vi kommer att få se? Kommer Amazon köpa upp Södion? Som gör det närmsta vi kommer ett Amazon.
Nej. Det är ingenting i Amazons strategi som talar för att de skulle vilja köpa Serion. Däremot skulle de faktiskt kunna köpa just ICA Maxi.
Ja, för att de har köpt Whole Foods.
Då köper du ju dels ett logistiksystem på maten. Och så köper du ju, vad är de? 16, 18, 20 extremt lönsamma hubbar i varje storstadsregion. Som du sen kan fejda mat ifrån. Det var ju så man gjorde i USA med Whole Foods. Dessutom om man köper ICA Maxi. Det kommer vara det dyraste att köpa i Sverige. Men det spelar inte dem någon roll som är så högt värderade. Så kommer de ju också få tillgång till Apotek Hjärtat. Och då är de inne på medicinen. Och Apotek Hjärtat, då får de min doktor.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals. To help you find quality professionals quickly and easily. For any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och även i ICA Max det är det ganska stor elektronikåterförsäljare.
Ja, men framförallt hubben. De har liksom ett system där de fejlar in både frukt och grönt färskvaror ifrån sin hubb i Helsingborg till de här ICA Maxi. Och sen har de en motsvarande för torrvaror i Västerås. Det är ju redan byggt och klart. Och sen så kan du, vad du feedar ut till den här ICA Maxi, om du säger så här, vi stänger alla de ICA Maxi för de ska bara vara plockstationer för robotar som åker hem till folk. Ja, det är väl en skitbra affär för dem.
Du säger du vad du skulle gjort om det var Amazon, men är det verkligen det? Det tror jag Amazon kommer göra.
Det, jag vet inte, men jag hade gjort dem om jag hade haft de musklerna som han har, för att du sätter det ju verkligen på en infrastruktur. Sen tror jag att det kan vara extremt problematiskt, för han kommer få den här danska EU-kommissionären på sig för att snacka om att låsa in liksom ett helt land i ett beroende, för de har ju över 50% av matförsörjningen. Skulle han dessutom då vara så klok att han köper Menigo eller Martin Servera samtidigt, då har han ju klippt alla skolmatsalar och restauranger också samtidigt.
Jag tror han bryr sig så mycket om Sverige då? Eller han? Nej. Jag vet inte bara.
Nej, och det tycker jag faktiskt är en jäkligt intressant fråga i sammanhanget. Varför ska jag liksom lägga tid på Sverige? Unikt språk, ligger i mitten och allting. Ja, och då är det många som säger tvärtom så här, ja men alla andra bryr sig rätt mycket om Sverige för vi är liksom lite amerikaniserade och det här. Ja, och det gör de i de fallen det är digitala tjänster. Så Microsoft testar ju mycket i Sverige och Facebook testar mycket i Sverige, Google testar mycket. Men det är ju för att de vill testa liksom på en kopia av ett stort USA och så ändå inte avslöja att de testar. Det behovet har ju inte Amazon. Så det argumentet tycker jag fullständigt, det flyger inte liksom. Att man är i Sverige och Finland är förmodligen för att det är billigt att få el till sina datorhallar så att inte vi kan laga bröd i Skåne längre. Förmodligen, det är huvudanledningen. Så att jag är inte övertygad om att de har en Sverigeplan liksom. Så mycket handlar vi inte.
Du får nästan förklara den metaforen där. Eller var det ju inte ens en metafor, det var ju ett faktum. Men vi har lite elbrist i Skåne, vilket gör att det är svårt att dra in fler.
Vi har ju satt oss i en situation som är ohållbar. Allting började ju en gång i tiden med att vi ville bygga en bro. Och då tog danskarna chansen med att dela in att då måste vi stänga ett av våra kärnkraftverk, Barsebäck. Och Barsebäck försörjde ju egentligen hela södra Sverige. Och i södra Sverige så finns det en del väldigt strömintensiv industri. Förr fanns bland annat PLM som gjorde ju burkar till Coca-Cola, sånt som var extremt strömintensivt, och tobaksfabriken, men de är borta idag då. Men vi har fortfarande kvar typ en Pågens som slukar väldigt mycket ström och energi för att baka bröd. Och nu har vi fått en situation så att strömmen ifrån Norrland, där vi har då vattenkraft och de mer nordliggande kärnkraftverken, den går inte flytta till Skåne. Man grävde ner en gigantisk sladd. Alltså den var gigantisk, ut med hela E4. Men så kom man på när man hade kopplat in den att det gick inte. Så det är ingen ström i den gigantiska sladden. För att lite raljera och ändå förklara alltså hur illa det är. Så att vi kan hamna i Skåne ganska snart, ett par år framåt, i en situation som man har i Kalifornien. Att vi får börja berätta att nu får Bjärred ha stängt en stund för att Lomma måste laga mat. Så gör man i Kalifornien rätt mycket. För att vi har ingen lösning på detta. Vindkraftverken löser inte, solpanelerna löser inte och sladden funkar inte. Och vi har inget kärnkraftverk. Så att vi har satt oss i en situation. Och samtidigt så låter vi då Facebook och andra bygga gigantiska anläggningar runt älvarna. För då får de ju gratis kyla. Men vi använder inte övervärmen till något, för där bor ju ingen. Och så tar de ju mer ström. Så även om sladden på sikt skulle fungera, då har vi ändå ingen ström.
Microsoft öppnade ju ett... nu är lite
Staffanstorp, då tar de väl det sista.
Vad skulle de göra i Staffanstorp?
Jag vet inte. Staffanstorp för mig har ju alltid varit en jättestor Coop-anläggning där man gör mat i IKEA. Eller lagrar mat till IKEA framförallt.
Nej, men det är gamla ju fysiska blåvitt produkter.
Ja, men sen du vet så kommer det in helt plötsligt en datoranläggning där. Det har ju också varit ganska stora diskussioner i Staffanstorp och andra Skånekommuner om man ska hålla på att expandera på en sån fin jordmark som är klassad som klass 10. Ja, fast en datorhall kan man slänga upp. Ja, jag förstår inte relationen i detta riktigt. Det är ju inte så att en datorhall ger några arbetstillfällen heller. Det är ju också en myt.
Det verkar ju vara någonting som Facebooks etablering där uppe. Var det mycket stort statligt stöd till, och det skulle vara jätteskoj. Men hur många människor kan jobba i en datahall liksom?
Alltså det är under 10.
Vaktmästaren.
Alltså det största problemet när du bygger en datorhall som väldigt få känner till, men som jag inte ska adressera i detalj, men man ska adressera den ändå, det är att en datorhall är ju utsatt för intrångsförsök, exempelvis av främmande makts underrättelsetjänster. För om du inte kan hacka en servertjänst och leta upp vilka medborgare som är emot din regim eller något annat, ja, du kan ju alltid borra dig in i datorhallen och få ut datan. Så att samtidigt som vi har fått in ett Facebook och tycker att vi har fått in en näring, så har vi också fått en gigantisk kostnad för säkerhet. Vi kan ju inte ha amerikanska säkerhetsföretag som sköter säkerheten på svensk mark. Så nu har vi åkt på den kostnaden.
Du sitter ju i Skåne nu. Ser man på din bakgrund. Här, fullt med Lego. Gillar vi.
Mm.
Men du jobbar också från Paolo Alto. Är det så bra?
Ja. Ja. När jag kan resa gör jag det.
Ja, just det.
Jag jobbar från tre. Om man delar upp mitt år så jobbar jag från halvtid ifrån Ystad och halvtid från Paolo Alto, ena uppdelningen. Och sen jobbar jag lite också ifrån en ort i Frankrike som heter Val Thorens. Och en rolig anekdot med alla de här tre orterna är att de är ungefär lika stora och har varsin bio. Så jag verkar ha hittat ett format där jag vill bo. Jag vet inte, jag har försökt analysera detta. Men det är ett faktum. Paolo Alto är alltså exakt lika stor kommunmässigt som Ystad och Val Thorens också. Det är ungefär 30 000 invånare med grannkommunerna. Så här, ja. Det verkar vara där jag trivs, i den storleken.
Just i Paolo Alto så är det ju inte så... Det är svårt att se var stadsgränserna slutar i Silicon Valley.
Ja, det är omöjligt.
Det är ju bebyggelse hela vägen liksom, upp till San Francisco. Ja. Men vad gör du där då? I USA då?
I Paolo Alto så... Man kan säga så här, vi gör egentligen inte annorlunda saker i Paolo Alto än vad vi gör i Sverige. Mer än att vi har tillgång till 6 odlingssäsonger av jordgubbar exempelvis. Så att när vi gör våra tester i Sverige, här i Sverige så jobbar vi ju med typ Paul Svensson, Tarek Taylor och de här Spill och den typen av restauranger för att försöka hitta hur kan vi koppla upp en bonde med restaurangen. Men det är ju lite tråkigt när vi bara får en skörd av morötter i augusti, sen får vi vänta i 12 månader innan vi kan testa igen. Och det vi gör i Kalifornien då, det är ju att vi gör egentligen samma sak, bygger så kallade digitala farmers market, kopplar upp dem med restauranger, försöker connecta maten. Men vi kan göra samma moment 6 gånger varje år. Och det gör ju att vi får en mycket högre hastighet i när vi ska träna våra modeller och machine learning och AI och sånt. Och sen är det ju viktigt att hänga i den communityn med det vi gör. För vi försöker ju lite bygga ett ny variant av internet. Och om inte de är med som byggde internet, då kommer det aldrig gå. Och vi är ju på Stanford direkt och Stanford Research Institute, SRI. Och det var ju de som gjorde DARPA ARPANET. Så att vi har ju rätt gäng som hjälper oss. Men vi får se. Men många tror att vi är där för teknikens skull. Det är vi delvis. Men också för att man har grönsaker året runt att träna på.
Men då kommer du in lite på vad Amazon kan tänkas vilja göra på.
Ja. Du, så kommer åt folks dagligvaror. Alltså egentligen ska man säga så här, Amazon är ju en ledande e-handlare i USA, men det finns faktiskt en parallell, alltså om vi bortser från Walmart som också är sjukt stora, för som köpte Jet en gång i tiden, men det finns en tredje man inte tänker riktigt på i USA som heter Costco, som är en skitstor distributör av exempelvis toalettpapper. Det är allt egentligen som man kan säga så här, samla ihop allting du har, du vet, de här basprodukterna, Ullared, ÖoB, Rusta, några till, kanske inte dollars då, men ungefär där någonstans. Så har de bara sånt, du vet. Det finns alltid toalettpapper, foliepapper, smörgåspapper. Alla de här produkterna då. Costco är skitstora för just detta. Började egentligen med kontorsmaterial och sånt, lite som Staples. Det ska man inte underskatta behovet av också, att man kan gå in och ta en sån marknad. Det blir jäkligt låg marginal och sånt här, men du får en kontakt med alla. Sen kan du fylla på med mer och mer färska varor, för det är mycket svårare. Det finns ju inte en matkasse i hela världen som tjänar pengar. Det är ju ett faktum.
Det är ett faktum alltså.
Det är ett faktum. Försök att hitta den och så skicka gärna det till mig, så ska vi väl göra ett poddavsnitt om den lönsamma matkassen, för jag har inte sett den än. Och då ska vi komma ihåg, Peter, att jag gjorde ju faktiskt världens första matkasse som hette Matomera i Skåne 1997-98. Det gick inte då heller.
De skulle lyssnat på det. Men tillbaka till USA. Jag tänker, tror du att du kommer kunna göra en förändring där på hur man ser på framförallt matlogistik, då är du ju inne på, jämfört då med den stora jätten från Seattle?
Ja, kan man göra förändring? Jag vet inte. Det är trögt, kan jag säga. Det är inte så här att man går upp på morgonen och känner att nu vill alla igen. Utan det är snarare tvärtom, att när man lägger sig på kvällen så inser man varför vill ingen. Så det är ju ena faktor. Men jag har ett fantastiskt team nu. Så jag tror vi kommer sätta det här. I USA samarbetar vi bland annat med grundaren till Oatly, Björn Öster. Han bor ju i San Francisco. Och han har tagit med sig grundaren till Fiji Water, som har ju vatten på alla hotellen. Och någonstans i det här, så när du får ihop rätt människor och rätt vilja och rätt energi, så någonstans sker det på något mysko sätt, men kanske inte på det sättet som vi ser det. Jag hoppas ju på att jag får bonden som får tillbaka makten, behåller pengarna, restaurangen blir din mötesplats, hubb, en kombination av marknadsplats och där jag äter. Det kanske inte blir just så, men någonting tror jag vi får ihop. Sen är det inte säkert att det är USA. Vi har 3 testanläggningar i USA nu. Kalifornien, som jag benämnde. Sen har vi Iowa State University i mitten. Inte Idaho, som många brukar förväxla med. Där gör man potatis. I Iowa så gör man mycket majs och annat. Och har ett universitet som både har logistik och farming. Där har vi test med en restaurang som odlar sallad med LED-ljus i restaurangen. En annan gör samma sak med andra grönsaker. Och sen byter de sinsemellan. Och där är planen att ha en autonom enhet som byter emellan. Och då kan båda restaurangerna ha samma meny. För den åker ju ändå emellan. Så då behöver man inte bestämma om vi ska äta på kinesen eller hos italienaren. Man kan gå till vilken av dem som helst, för båda har samma meny. Och det är faktiskt lite fascinerande. Och sen har vi 3 test i North Carolina, där vi testar med ett bryggeri. Och säger alla så här, varför testar ni med ett bryggeri? Ja, han vi hittade i North Carolina som var intresserad av att hjälpa oss kände bara ett bryggeri. Det är så vi jobbar.
För Amazon verkar det ju lätt att bara gå in i ett nytt land. Det finns ju lite lagar och regler man ska tänka på, anställa folk. De har ju folk till det. Hur gör man när en sån som du och ditt, relativt till många andra bolag, ganska litet bolag, helt plötsligt bestämmer sig, nu ska vi etablera oss i USA. Liksom, hur gör man rent skattemässigt, immigrationsmässigt? Man kan inte bara ringa Stanford och säga, tja tja, I'm from Sweden.
Inte nu för tiden heller, när det är extra svårt. Det här är ju en hel vetenskap, kan jag säga, och just nu är det ju jättekrångligt, men jag kan ju bara berätta hur vi gjorde då. Vi började ju i nätverket att leta upp någon som känner någon som känner någon, tills man hittar någon typ av advokat eller legal struktur som du dessutom kan lita på. Det tar ett halvår liksom, innan du vet vad det är, vem du har med att göra och att någon har använt dem innan. Sen är ju varje advokat i USA är ju så högt specialiserad, så även när jag har hittat den här då legala advokaten, i det här fallet 2 personer som vi fick väldigt stort förtroende för som hade kopplingar till Sverige, då var de ju fortfarande inte specialister på immigrationsfrågor eller skattefrågor. Så att förutom att du hittar den här, sen så får du börja leta efter då någon som kan hjälpa dig med ditt visa. Och ansökan för visat för mig personligen var alltså på över 170 sidor. Min barndom beskrivs, min uppväxt, vad mina föräldrar heter och deras, alltså farmor och farfar, ända bak dit, farmor och farfar, mormor och morfar. Sen är det en hela businessplan. Vad vi ska göra, hur mycket vi ska investera och vilka som hjälper oss i USA och varför vi är i USA. Sen ska man ha så kallade recommendations letters ifrån banken i Sverige, att man kan stå för den här utfästelsen man säger då. Och sen kommer man till den här lilla detaljen, vad ska jag nu registrera mitt bolag? För USA är ju som EU, det är ju delstater. Och då verkar det som, och det fick vi lära oss, alla företag i USA är registrerade i delstaten Delaware. Just. Så att om alla skulle haft en postlåda fysiskt i Delaware, så hade inget annat fått plats där. Förmodligen. Jag har faktiskt varit i Delaware och tittat. För jag tänkte att man får titta vad det är. För eftersom vi de facto finns där. För det är inte liksom Cayman Island. Det är inte så här att vi har smugit med det på något sätt. Utan man bildar ett bolag i Delaware. Och så skapar man en bolagsstruktur med aktier och allt sånt här. Och så blir vi det svenska bolaget då moderbolag till det. Och sen så kan jag ansöka om visa så att jag får vara och jobba i USA och kan flytta över fler från Sverige. Men helst vill de att jag ska börja anställa. Sen var jag ju tvungen att bestämma då, var i USA ska det här Delaware-bolaget ha sin verksamhet? Ja, det blir ju då i Kalifornien eftersom vi har kontoret i Palo Alto. Ja, då ska jag betala skatt i Kalifornien då för min personal så fort jag anställer den, men för bolaget i Delaware. Så att du förstår att det här är komplext och dyrt och krångligt. Sen kommer man till den här lilla detaljen som många glömmer. Om man en gång fört över pengar till USA så ska man inte räkna med att man kan föra tillbaka dem. De är en engångs fenomen. Alltså de vill gärna att man får ett green card och flyttar dit, men då kommer du aldrig ur sen. Och de vill gärna att du etablerar ditt företag och flyttar över bankmedel till en amerikan. Det går ganska lätt. Men att försöka förklara varför jag vill ha tillbaka pengarna till Europa och Sverige, det finns faktiskt inte ens en knapp för det på internetbanken. Det går inte. Jag vet inte hur vi har försökt, jag och min finance manager här i Sverige och med hjälp av businessen. Om vi nu mot förmodan skulle vilja flytta tillbaka då, hur gör man det? Det finns inget svar på den frågan. Det är nog någon process man får gå igenom. Så att vi har ju fått resonera så här som investerare, jag och min affärspartner då, som är ju LMK Industri från Lund som äger Logtrade tillsammans. Att vi får skicka över pengar i en sådan storlek så att det fortfarande motiverar att vi gör en investering i USA. Men även om vi skulle stoppa investeringen så ska det inte ligga ett för stort belopp, för att då måste vi åka över dit och göra åt det. Så att vi skickar över liksom någon miljon åt gången. Man måste fortfarande ligga på den nivån. Så att det här är ju inte för vem som helst faktiskt. Sen kan man säga så här, behöver man vara etablerad i USA? Kanske. Jag kan säga, jag tror inte jag kommer etablera Logtrade i något europeiskt land, för EU-lagstiftningen hjälper mig, och även i Norge och Schweiz. Men USA är så annorlunda när det gäller lagstiftning och allting sånt. Och varför jag kom fram till att vi skulle ha ett amerikanskt dotterbolag och så vidare, det var när jag läste användarvillkoren från tjänster som Dropbox, Zoom som vi använder nu bland annat, och de här. Och då ser jag att alla de här bolagen, de har ett amerikanskt och något europeiskt bolag. Och det är två olika, fast i användaravtalen så benämner man, är du i USA gäller detta avtalet och är du i Europa gäller det här avtalet. Så det var egentligen min största anledning, att jag vågar inte sälja en mjukvara i USA utan att vara skyddad av amerikansk lag. För man hör ju, du vet, sen om det är påhittade historier eller vad det är, men man hör ju om de här, du vet, han som brände sig på kaffe före på McDonalds och blev miljonär. Man vet aldrig när man kommer till en sån här entitet vad som gäller, och då är det bättre att bli amerikansk i USA och europe i Europa. Det är väl egentligen de råden jag har fått. Och det är vi idag, så vi har ett fullständigt amerikanskt bolag, fullständigt europeiskt bolag. Just nu är vi moderbolaget i Sverige, dotter i USA, men det kan man också ändra på vid behov. Men det är krångligt. Man känner sig väldigt uthängd när de ska veta allting om en för att man ska få
visa. Man kan ju vara kung i sin egen hage. Men släpps man ut så är man ju rätt lite.
Ja. Och där finns ju ett kontor som är i anslutning till något som kallas för Nordic Innovation Hub, som man då kan använda och hyra in sig på lite olika ställen. Men sen så är ju i Silicon Valley, så om man tittar på tv-serien, så ska man göra det här på riktigt, då är steg två, då ska man ju hyra ett hus och så får alla bo ihop. För det är så alla gör. Och då, för att man ska förstå lite, att hyra ett hus med mer än två sovrum, alltså tre sovrum, två eller tre toaletter, så att du kommer upp, man säger, då skulle man kunna bo tre stycken eller fyra om två är ett par ungefär. Då är du uppe på någonstans mellan 80 och 90 000 kronor i månaden.
Det kommer sig att ändå blir Silicon Valley.
Alltså jag hamnade ju där av en slump, för att min son Ludvig skulle gå på ett programmeringskurs på sommaren på Stanford. Jag hade aldrig varit där för 4 år sedan. Jobbade för försvaret. Fick en kontakt med SRI eller Stanford Research Institute via amerikanska ambassadören i Sverige. Och en kontakt med ursprungligen faktiskt journalisten Thomas Frostberg, som du också känner, Peter. Blev introducerad, kom till SRI, de sa, kommer du på något kul, är du välkommen tillbaka. Jag kom på och undrade om man skulle kunna koppla ihop allt fysiskt som man gjorde med internet. Fick träffa ARPANET-nätet, och där började den här storyn. Jättekonstigt. Men det är liksom, då drar man inte sen. Alltså då man fortsätter den liksom tills man har utrönat det här hela vägen.
Man kan säga att du blir lite av en officiell ambassadör för folk som är svenska som gör affärer i USA. Så dra inte och lämna alla i sticket. Ja, liksom.
Ungefär. Om man gett, alltså det där klassiska du känner ju med också, du vet, har man gett sig in i leken så får man leken leka. Även ja, om men du visst vet
är det så. Är det så att det är lätt att få ett första möte i USA, men andra mötet är nästan omöjligt, till skillnad mot här där första mötet är väldigt svårt. Men har du väl kommit in så långt så är det ju liksom vänner för livet.
Ja, lite så, fast det där är just i Silicon Valley så kan man säga att det är som blandning av människor. Det är ju liksom, det är asiatisk kultur mycket, det är Kalifornien kultur mycket, det är mycket europeer också, så det är väldigt blandat. Det, man kan säga så här, om du inte preciserar vad du vill, alltså i Sverige kan vi ju ha möten utan att ha en anledning. Så här, ska vi träffas, varför då? Ja, vi kan väl bara se om vi tycker om varandra, alltså. Alltså det finns inte i USA. Så här, vad vill du? Alltså om du inte kan precisera vad du vill och vad är ditt syfte. Men om du dessutom då preciserar vad du vill och vad ditt syfte är. Då skulle jag säga att då bör de dessutom hjälpa till. De är ju jätteschyssta. Alltså i Palo Alto kan jag säga att så mycket hjälp jag får utan att någon begär någonting tillbaka. Det har jag aldrig fått i Sverige. Jag kan alltså sitta på en pub i Palo Alto och få hjälp med min PowerPoint där. Bland annat han som var med och grundade Mozilla Firefox, John sitter där, han som satte Facebook på bussen, HJ sitter där. De sitter med min PowerPoint och säger, du kan inte skriva så, du får skriva så. Du kan inte ha det här exemplet om växthus du var med, för det vet vi inte vad det är i Kalifornien. Du vet så här, jätteödmjukt, utan att liksom varken begära något eller blanda sig sen och så vidare. Utan faktiskt med bara välvilja att det du gör är svårt och vi kan väl hjälpa dig lite eftersom vi ändå sitter här och hänger när vi inte läser tidningen. Och det är en annan grej. Hela Palo Alto och får gula sidorna i pappersformat, alltså katalog. Och på pubben så läser de här gubbarna, och även på frukosten är ute, så läser de papperstidningen. Och liksom här uppfanns allting, så att det kan man väl också. Jag har faktiskt köpt ett anteckningsbok så sent som igår nu. För jag tänkte att man kanske ska börja med papper lite igen. För det kan vara bra balans.
Och där. Jag måste. För dra ihop säcken lite, så måste jag ändå. Visioner. Idéer om vår egen. Att vi inte behöver Amazon. Men vad tror du Amazon är i Sverige om 3 år?
Alltså jag tror Amazon är i Sverige redan, som jag har sagt, även om de inte har sitt lager här och uppträder på liksom som en svensk Amazon. Man behöver ju inte det i Sverige, vi är ju jätteduktiga på engelska. Men det är klart att de är här på något sätt. Men det finns ju lite såna här nischgrejer som man inte ska underskatta runt Amazon. House är ju en sån jag har pratat en del om som finns från Palo Alto, som bara håller på med heminredning och design, som är jättestora idag. Så att om Amazon blir liksom det Amazon är i USA, nej det tror jag inte, för vi är inte Amerika. Men de kommer ju vara en e-handels... Alltså de tar väl den rollen CDON ville haft kanske. Jag vet inte. Men offentlig sektor ska vi inte heller underskatta. De, där är mycket pengar. Och då kommer inte vi som konsumenter riktigt att se det. De kommer ju bara gå in och prisa ner sig och vinna upphandlingar i offentlig sektor till ett väldigt, väldigt lågt pris och med en väldigt hög effektivitetsgrad på logistiken. Och så kör de Scott Galloway, som är en professor i USA, som jag har förmånen att lära känna. Han hatar ju alla de här Big Five. och han säger att Amazon har ju samma strategi som amerikanska armén hade under andra världskriget, när man skulle slå ut tyskarna. För man visste att tyskarna hade slut på bränsle, men de hade bättre stridsvagnar. Så då skickade man in många stridsvagnar från USA, men de körde hela tiden för att man ville vänta på att bränslet från tyskarnas stridsvagnar skulle ta slut. Sen blev de ju sitting ducks. Och den strategin använder Amazon väldigt ofta. Så de kan liksom gå in exempelvis i kontorspapper, offentlig sektor, och så sänker de priset till under vad det kostar att producera i 3 år. Och sen är alla andra borta och sen äger de marknaden. Det där är jag nog mest orolig för. Och vi har inte så bra lagstiftning i Sverige kring att man inte får göra så och sånt där. För vi har aldrig råkat ut för det riktigt.
Så man kan sammanfatta det som att det kanske inte är... De som är oroliga för deras intåg, bokhandeln, vad nu som finns kvar av det, kan inte behöva vara så oroliga. Men Procurator och Staples och det gänget, de kan få det problem.
Jag tror det här outvecklade business-to-business e-handeln som alla pratar om och sånt där, det är ju där man ska skjuta in sig. Man är en sån här aktör, för att det andra kommer ju med automatik i steg 2 i så fall. Så jag tror att de ska vara mer oroliga. Absolut.
Och med det så tackar vi Fredrik Svedberg, vd, grundare och globetrotter på Logtrack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.